Halleluja. Ska vi bara lyfta händerna mot himlen där ifrån vår hjälp kommer. Fader, vi tackar dig för denna fantastiska dag i ditt hus. Tackar dig för att vi får lovsjunga dig och sträcka ut våra hjärtan mot dig, Herre. Tack att du tar emot vår lovsång, Herre. Tack att du tar emot och till i bedjan, för vi älskar dig så mycket. Vi älskar dig mer än någonting annat. Vi är så tacksamma för att du står ut med oss trots våra felsteg och misstag, Herre. Det är för din nåd och din kraft och din kärlek hela tiden strömmar emot oss, Herre. Låt den här dagen få bli ytterligare en dag, Herre. Vi får uppleva hur du fyller på i vårt hjärta och vår ande. Hur du lägger ytterligare andliga byggstenar i det andliga tempelbygge du bygger i våra liv. Vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för din ande. Vi tackar dig för att du, Herre, har segrat och du har all makt i himmel och på jorden. Och vi tackar dig för att du har fullständigt detroniserat och har övervunnit all ondska, alla demoner och djävulen själv när du sa att det var fullbordat på Golgata kors. Tack för ditt blod som talar den idag. Tack för ditt blod som renar. Tack för ditt blod som befriar. Och vi tackar dig för att det här lokalen just nu får vara ett befriat område och att ditt ord får gå ner i våra hjärtan, Herre. Och vi tackar dig för ditt ord som är mat för vår ande. Och jag ber att den här dagen ska bli vad du har tänkt, Herre. Välsignade stunden nu, Fader. Låt ditt eget ord som är levande få gå in i våra hjärtan. Vi tackar dig och vi ger dig all ära, för den är du värd, Herre. I Jesu Kristi namn vi tackar dig. Amen. Ska vi ge Jesus en applåd? Jag tycker han är värd faktiskt, va? Amen. Yes. Och så tycker jag vi ska ge lovsångsteamet en uppmuntran också. Ja. Underbart. Vad roligt att vara tillbaka i Alingsås. Jag har ju haft förmånen att vara här ett antal tillfällen. Första gången är säkert 25 år sedan. Och det är märkligt när man tittar sig själv i spegeln att man tänker att man blir ju inte äldre. Är det inte så? Fantastiskt. Mår du bra? Tänk att få fira gudstjänst. Vilken förmån, va? Tänk att få fira gudstjänst. Och få påminna oss om att vi är en liten del i Sverige av allt det Gud gör i hela vår värld. Det är fantastiskt. Jag tänkte att jag ska bara berätta med för att uppmuntra oss, eftersom jag har ju förmånen för att resa hela tiden och det har gjort nu inne på vårt 33:e år, förstår ni. Det är ju fantastiskt vad tiden går. Jag tänkte hålla på 30 år till faktiskt, till att börja med, om jag får vara frisk, och det hoppas jag. Jag var i Guatemala, precis som broder Håkan sa här, och vi hade anledning som familj att åka dit. Jag har haft kallelse till ett antal länder i Centralamerika i många år. Sydamerika, och jag tror att skulle vi räkna ihop allt det och bara säga ja till alla inbjudningar i den delen av världen, så skulle jag bara resa på det. Men det är väldigt långa resor hela tiden också, så att det är som det. Men vi hade anledning att åka dit, jag och min fru och våra barn, och hade förmånen att få viga en av våra söner med en guatemalisk kvinna. Och de kommer att bosätta sig i Sverige och till och med i Värmland där vi bor. Så det är fantastiskt. Och Simon och även Jakob och Hanna, våra tre äldsta barn, de är med i vårt ministry, har olika uppgifter och tjänar Gud på ett fantastiskt sätt. Men då hade jag också förmånen att besöka en god vän som är pastor i Guatemala City. Han heter Cash Luna. Och han var i Uppsala här i somras och predikade på en konferens. Jag tror han hade två möten. Jag själv var bortrest i ett annat land och predikade då. Men hade förmånen att vara med där på söndag förmiddag, eller söndag morgon rättare sagt, för det var klockan 7 på morgonen. Du vet, då ligger de flesta svenskar och sover om man ska ha gudstjänst klockan 7 på morgonen. Men det har man bara för att man ska få plats med alla som vill komma på gudstjänst, som är med i församlingen. De startade för 30 år sedan med 10-12 stycken i ett vardagsrum. Och det som präglar dem och det som attraherar mig, och det är därför som det också är en koppling i vårt hjärta och i vår ande till sådana här pastorer och sammanhang, det är att de är bara intresserade av en enda sak, och det är Guds kraft och Guds närvaro, för det är det som förvandlar liv. Och efter 30 år så är man ungefär 26 000 medlemmar, och den här morgonen klockan 7:00 när lovsången började så var det 10 000 pers på plats, och sen klockan 11 har man ytterligare en gudstjänst med lika många. Och du får helst bara gå på en gudstjänst då. För det är samma predikant, samma budskap, samma lovsånger. För att alla ska få chansen att gå. Det är fantastiskt. Se ett land som Guatemala som är väldigt fattigt, väldigt delat. Men den kyrkan som de har där, Casa de Dios, den är Centralamerika och Sydamerikas största kyrkobyggnad. Och det är rulltrappor upp och ner. Nu kommer in så är det som en, ja, det är som en gigantisk stor hockeyarena. Du går runt liksom så här, va? Det är restauranger, det är kaféer, det var en frisörsalong och det var man kan snygga till sig innan mötet. Och man skulle kunna tänka så här att om den här byggnaden fanns i Sverige och om Gud har liksom gjort det i Sverige, då finns ju en risk i Sverige att vi hade varit så stolta. Eller hur? Lite präktig över. Tänk vad vi får vara med i den här kyrkan. Tänk vad Gud har gjort. Du vet. Lite svenskt sådär. Det smyger sig igenom en svensk stolthet. Men det som präglar hela Centralamerika, de här länderna och även den här församlingen, lokala församlingen, det är att man möter människor som de faller ner på sina ansikten direkt i lovsången och bara gråter och bara ber. Och vill bara söka Gud och vill ha mer av Gud. Och det som präglar församlingen där också, det är en Guds närvaro. Därför att man lever i en längtan efter att hela tiden få se nya människor komma till tro. Och innan predikan, huvudpredikan, så har man en minipredikan, en mini-preaching. Där man riktar sig till de som kanske aldrig har varit i en kyrka. Eller de som inte har en tro på Jesus Kristus. Så riktar man sig till den. Samma liksom budskap varje möte. Och sen bjuder man in alla dem att de ska få uppleva Jesus. Ta emot den helige ande. Gärna bli andedöpt. Så att de förstår mer av predikan. än vad de gör om de inte är frälsta. Så den här dagen, morgonen, blev 135 stycken frälsta. Som för första gången i sitt liv naturligtvis. Och de får ta emot biblar, undervisning, vi kopplade till en cellgrupp, kommer in tillbaka i lovsången efter en kvart och så är man med och lyssnar på Guds ord. Och så är det förbön och Guds kraft manifesterar sig och visar sig precis som det ska vara. Det är fantastiskt. Och jag satt där, jag och Maria, på VIP-plats längst fram där och var en pastor jämte mig efter mötet som sa att han hälsade på mig för han såg att jag hade en sån där snäcka. Så han förstod att jag inte kunde spanska. Och så bara hälsade på mig och vi bytte några ord. Och sa han, jag är också pastor i en kyrka här i stan. Jag har ett stycke härifrån, sa han. Men vi är inte lika stor som den här Casa de Dios, men vi är i alla fall 4000 medlemmar. Och det var en liten kyrka. Och då tänker man liksom att det är lätt att tänka sig, ja men det är där borta. Men vet att det är ju samma Gud. Den helige ande är ju inte svensk, den helige ande är ju himmelsk. Den helige ande kan göra precis vad han vill. Och när vi lämnar den gudstjänsten den söndag, för sen skulle vi ha stort bröllop senare på söndagen, så jag hade tankar någon annanstans och sådär. Men så man känner bara, tänk att här från ingenstans har man startat en liten cellgrupp för 30 år sedan som idag är en gigantisk byggnad. När bara de här stora, de har köpt in tre sådana, hade de gigantiska stora, tre stycken, kostar 36 miljoner kronor. Ja. Och då sa han så här att det spelar ingen roll att de hänger där och kostar massa pengar om vi inte kan visa på de skärmarna att Gud är miraklernas Gud. Så att de är så ödmjuka. Och jag känner bara att vi måste förstå att det är dags att börja ta Gud på allvar i Sverige. Att inte leka någon slags light-variant där faktiskt karismatiken kan bli religiös också. Utan tro att den heliga ande är helig ande. Så att vi kom hem här för 2,5 vecka sedan och efter det så var jag åkte direkt till Falkenberg. Jag hade 4 möten och sen var jag Dalarna, hade ledarsamlingar. Sen var jag Västervik förra helgen, jag hade 6 möten. Och så var jag i församling Ordet, ni känner igen det, Ödeshög, på kvällen och hade också ett möte. Och så var jag i Väderbacka igår, hade det fantastiskt. Från klockan 4 till klockan strax efter, ja, 9:15. Det är långt möte. Med kort kaffebreak, men ändå. Så vi förstår att den heliga ande gör så mycket i vår tid nu. Och jag skulle kunna berätta för dig att det är så många unga människor som rycker åt sig Guds rike idag. Som längtar, därför att de lever i en hopplös tid. De längtar efter hopp och tro, gemenskap, tillhörighet, värme. Så kyrkan ska leva i det som vi är födda in i, nämligen den heliga andes närvaro och kraft och allt det här. Men vi får heller inte bli så upptagna med kyrkans värld så vi glömmer att kyrkan är ju faktiskt en del i världen. Mm. Och det vi är satta till att göra skillnad. Amen. Det spelar ingen roll hur högt du höjer armarna här så du nästan får kramp i kyrkan och skriker i lovsången om du inte kan göra skillnad sen. Och du tror att det är en grej för bara kyrkans liksom värld. Utan Jesus, han gick omkring. Ganska bra. Han gick mycket. Ja. Varför då? Jo, därför han hade fullt upp. Och han hade evangeliet i sig. Han hade ju inte Nya Testamentet. Det förstår vi ju. Han hade ju Toran, lagen. Men han var sann Gud, sann människa. Och han gjorde skillnad överallt han var. Amen. Så vi är i en tid nu, en brytningstid har vi varit länge. Där vi måste förstå att nu är det dags att bli kyrka på riktigt. Att vara kyrka där vi är. Och vara fylld av den helige ande. Jag vet inte om jag har varit här sedan dess, men jag kommer inte ihåg faktiskt. Men vi i vårt ministry, Mission of Hope, vi har hållit på nu över 30 år. Och vi har ju haft vår bas i Värmland som är ett underbart landskap. Du känner till Värmland, va? Värmland är sköna. Kommer mycket gott från Värmland. Själv är jag inte från Värmland utan jag kommer från Skåne. Och det är också glad över. Men i mars förra året, ungefär ett år sedan, så upplevde vi att Gud bara sa att utöver allt det där vi håller på med så starta och ge utrymme för den helige andes närvaro, en landningsbana för Guds närvaro i Värmland. Och då pekade han på Karlstad. Karlstad är ju en stor stad på 100 000 invånare. Få kyrkor, finns mycket folk och jag har bott i Värmland sedan 1990 så jag vet att det är mycket religiöst. Det har gjorts försök, det har funnits trosförsamlingar i Karlstad där. Men liksom, det har inte tagit sig så där. Och det beror på en del saker naturligtvis. Men, så vi kände bara starta det. Och jag ska inte berätta allt, för det är sådana mirakler. Men så fick vi tillgång till en biograf i ganska centrala Karlstad. Mitt i stan. Och där har vi haft något som heter Power Station på måndagkvällar. Gud sa, kör måndagkvällar. Det var ju märkligt, måndagkväll. Kan man ha möte måndagkväll? Är det första någon tänker? Ja, det kan man. Och där har det kommit mellan 100 och 150 personer de här tillfällena. Under hela hösten och under hela våren. Och dit kommer spiritister, new ageare, sådana som inte alls har en bakgrund i frikyrkan. Förstår ni? Och det som är signifikativt är, för Gud sa, bara öppna upp för mig och låt mig göra det jag ska göra och bara flöda med mig och häng på vad jag gör. Så vi är ett team på ungefär 14 personer som jobbar, ett core team som jag leder och Maria leder och tillsammans med några andra. Och det som har hänt är att det är lovsång, det är vittnesbörd, vi har Sverigebön, vi dränker in bönedukar med olja. Och vi ber för mellan 100 och 150 bönedukar som de får ta med sig hem efteråt. Och mirakler sker. Det är fantastiskt. Det finns de som har kommit till kyrka, eller kommit till Power Station som har varit med i andra kyrkor i 30-40 år och aldrig sett hur man har bett för bönedukar. Bara det är ju en chockterapi. Och sen så står det på hemsidan någonting som Gud sa, att vi ska ägna mycket tid åt förbön. Genom handpåläggning i den helige andes kraft. Amen. Amen. Så det håller vi på med. Och nu har det varit flera hundratals unika människor som har varit där i Power Station på biografarenan. Och vi håller på med 6:30 och 9:30. 3 timmar. Och när vi bjuder fram för förbön och håller på och bekänner dem för mellan 1 och 1,5 timme så är det bara anden som gör det. Så mycket av demoner som har lämnat. Va? Spiritister, new ageare som kommer blir helt knockade av den helige ande. Alltså de vet sig inte själva på flera dagar. En del kan inte prata på flera dagar för det kommer något konstigt språk, säger de. Måste man förklara att det inte är finska, det är tungotal. Och se hur de här som har kommit från andra andliga liksom, tekniker och håll på med djupa grejer, transcendentala resor och andar, så kommer de in och så får de känna den helige ande. Förstår ni? Då vill det till att vi vet vad vi håller på med. Vill det till att vi kan sortera i anden och se och förstå liksom, här är det onda andar som försöker att ta över människors liv, och då måste vi liksom ta itu med det. För deras egen skull. För de längtar efter frihet. Men de vet inte vem Jesus är. Så när vi presenterar vem Jesus är. Han dog för din skull. Ja, varför då? Den nivån är det, vet du. Men så kommer Guds kraft. Och de strömmar framför förbön. De står där, vet du, 60, 70, 80 stycken ibland. Och man hinner inte ens börja be för dem. För anden kommer. Detta är en neutral lokal. Och det är just därför det sker. För det finns inga religiösa andar som hindrar. Halleluja. Så har du tid över någon måndag kväll, så var med och be. För det Gud gör det fantastiskt. Och det är flera nyfrälsta som har kommit nu och sagt så här. Morgan, kan man få bli medlem i Power Station? Ja, men det är ingen församling, det är ingen kyrka. Det här är bara liksom en förlängd kampanj vi kör. Jaha, men vad är skillnaden då? Så vi vet inte alls vad det här tar vägen. Men vi ser att det är så många som kommer och som blir förvandlade. Och nu har det spridit sig, så nu tar många unga vuxna som har fått sitt liv förvandlat. De tar med sig andra vänner från universitetsvärlden. Som har smartness, som har IQ, som läser religionsvetenskap, religionshistoria. Och så kommer de dit och så får de möta honom som de läser om. På riktigt, då händer det grejer. Amen. Så jag tror faktiskt att det är en ny tid. Och jag tror och har trott länge i många, många år att den helige ande vill göra, kan du och jag sätta begränsningar på faktiskt. Det är lätt att begränsa den helige ande för att vi har fått en fri vilja. Så vi kan ju faktiskt säga till den helige ande, nu räcker det. Nu stopp här. Nu får du inte komma närmare. Nu får du inte komma in i vår kyrka. Nu måste vi få ordning på grejerna här. Och så hindrar vi den helige ande. Den helige ande är Gud. Och den helige ande kan komma som en vind. Amen. Han kan komma som en eld. Han kan komma på ett mycket dramatiskt sätt. Man kan också komma som en stilla susning. Men det viktigaste är att vi släpper kontrollen. Och låter honom få flytta in och verkligen göra sitt verk i oss. Därför att om inte vi lyssnar, om vi inte tillåter det, då är kyrkan rökt. Det är kört. Därför det som är nu och det som väntar, så är vi så beroende av kraft. Om inte den kristna kyrkan reses upp nu i vår tid, så kommer det här landet tillsammans med andra länder i Nordeuropa vara islamiserade om 40 år. Hör ni det? Det är bara räkna ut ekvationen. Man behöver inte vara profet för att säga det. Men jag tror att det är en tid nu också när många kommer till tro och vi ser att evangeliet måste ut i alla världar. Amen. Det gäller alla etniciteter, alla bakgrunder. Och då får vi inte vara rädda. För det finns ingen rädsla i Guds kärlek, står det. Det finns ingen rädsla. Så är du rädd och fruktar och är orolig, så sök Gud. Be att hans kärlek kommer över dig. För att i kärleken finns ingen rädsla. Amen. Hörrni, vi älskar den helige ande, eller hur? Ja. Och jag är en sån predikant. Jag älskar verkligen när Gud kommer. Så man ser att Gud kommer på riktigt. Och fått förmånen att se det. Och från den helige ande så strömmar ju det som vi kallar för smörjelsen. Smörjelsen är ju inte personen helige ande. För helige ande är ju en tredjedel av Gud. Han är Gud i helig ande. Men smörjelsen är ju förmågan som kommer från den helige ande. Att göra det som Gud har sagt till dig att göra. Och här inne så har vi minst en gåva var. Alla vi som sitter här. En gåva var har vi fått det från Gud. Vet du inte vad det är, så gå hem efter gudstjänsten. Ät en god middag. Och börja söka Gud. Vad är min gåva? För alla har en gåva. Till den gåvan har vi fått tro. så gåvan kan aktiveras. Och till den tron så har du också fått smörjelse. Alltså förmåga från den helige ande att göra det du kallat till. Därför du kan inte göra det i egen kraft. Amen. Så är det. Så vi älskar smörjelsen. Vi älskar när vi möter människor som har en stark smörjelse. Och gåvorna flödar. Och det är fantastiskt. Men idag så ska jag predika någonting jag fick i början på veckan. Och jag vet inte varför det har brann till så fruktansvärt i mig. Men det här ska du tala om på söndag förmiddag i Alingsås. Det är bra, eller hur? Så får ni pröva om det är Gud. Det kan ju bara vara Morgan också. Men det kan ju vara bra ändå. Eller hur? Därför att, lyssna nu. En av de mest farligaste sakerna som jag upplever, som jag har sett, det är när vi möter människor som har en väldigt stark gåva ifrån Gud. Det vi kallar för en stark smörjelse. Du som förstår språket förstår. Men som saknar karaktär i sitt liv. Det är mest det farligaste du kan möta faktiskt. För du vet inte var du tar vägen. Och det finns en risk att vi med våra känslor, vi älskar smörjelsen, vi älskar den helige ande så mycket så att vi bryr oss inte om liksom vem som gör vad, utan bara det händer någonting. Gud, det händer så lite, så låt det hända på vilket sätt som helst, genom vilken som helst. Det spelar ingen roll vad det finns bakom, bara det händer något. Men bakom, alltså om anden ska kunna göra sitt verk i oss, genom oss, över tid, och att det ska hålla över tid. Lyssna nu. För det finns många som har blivit kallade från Gud, fått tro, gåvor, stark smörjelse, kommit upp på stjärnhimlen, gått en kort tid och så har de fallit ner som stjärnor och bara pang sådär, eller hur? Sen finns det de som bara går upp så här, kallade av Gud, och så bär det. Säg inte att det är lätt och det kan hända saker i våra liv, men det bär. Förstår ni? Håkan och Jönsson. Du höll på länge. Du var ju i Linköping i 26 år. Och du blev kallad av Gud i mitten på 80-talet. Ja. Och sen har du predikat och hållit troget fast vid samma fru och samma evangelium och samma teologi. Eller hur? Det är inte flaky. När jag tänker på Håkan, det är liksom, ja, det, Håkan, det är liksom stabilitet. Eller hur? Va? Sen träffar du någon annan och tänker, det här är inte stabilt alltså. Det här är inte flaky. Vad beror det på? Vi ska tala om det idag. Därför det handlar om karaktär. Det var inget amen på det. Nej, precis. Därför baksidan på det Gud vill göra genom oss är att allt det han vill göra måste ju landa någonstans i våra liv. Och smörjelsen, det här övernaturliga, det karismatiska, det som vi älskar, det som vi ser mer av i Sverige, måste ju landa någonstans. För annars så liksom blir det inte stabilt. Det blir inte liksom robust. Det blir inte det här fastheten som Gud vill ha i våra sinnen. Och ibland så tänker jag mig själv hur jag fick en bild när jag var tonåring om det här. För redan då så var jag intresserad av det här med fasthet och stabilitet. Och, för jag hörde mycket om det där. Att det är ungefär som att någon ska hoppa fallskärm och du åker upp. Du tar på dig fallskärmen och du är helt gasad. Du är så exalterad. Du kastar dig ut på 4000 meters höjd. Ja, och så landar du aldrig. Allting är bara härligt. Hur så är det? Men du måste ju landa för att kunna göra nästa hopp. Ja. Och lära dig mer och göra nya hoppar, förstår du? Men sådana som inte har karaktär i sitt liv, de bara woo! Och det är så underbart. Ja. Men det landar aldrig. Och det kan ju vara underbart att det är underbart. Men det är ungefär som jag frågade bland andliga ledare. Vart är ni på väg? Jag har ingen aning, men det är så underbart, Morgan. Det är så härligt. Ja, det är underbart att det är härligt, men jag tror att karaktären gör någonting med oss. Karaktären hamrar ut en övertygelse i våra hjärtan att vi är tacksamma för smörjelsen och gåvor som Gud ger och det karismatiska som vi älskar. Men Gud vill se en fasthet i våra liv, en stabilitet så att han kan lita på dig i det han vill göra i dig. Och jag tror att det här är ett livslångt projekt som Gud har gett oss att hamra ut och att vi är noga med olika saker. Jag ska ge dig några punkter om det idag. Är det okej? Men vi ska gå till Filipperbrevet först. Filipperbrevet kapitel 1. Det var färskt vatten det här, va? Det var inget. Ja. Jag bara kollar. Man kan ju inte lita på Håkan längre nu när det gäller klockan hit och dit. Och på tal om det, jag tänkte på det när du sa det, Håkan, om klockan, att när jag var 8-9 år, 10 år, så då fanns det ju inte digitala veckaklockor. Det var ju sån här som, du vet, man slog på. Och så fanns det ju inga smartphones. Och jag och min bror, vi skulle ju, min pappa var ju pastor och han hade mycket tider att passa. Och ibland så la han sig tidigt för han skulle upp på några viktiga möten. Då sprang vi runt i hela huset, inklusive hans veckaklocka. Det var väl en 10-12 klockor. Och ställde om dem där. Så han kom för sent till de här viktiga mötena. Så han satt åt frukost. Och mamma låg och sov. Och så sprang han iväg till kyrkan och kom alldeles för sent. Det var en hobby vi hade. Det står så här i Filipperbrevet 1:27. Så står det så här. Och det här brevet, Filipperbrevet, skriver Paulus när han sitter fängslad. Och han skriver till församlingen i Filippi, som för övrigt man tror startade i Apostlagärningarna kapitel 16, är det väl? När Paulus träffar Lydia där. Så säger han så här till församlingen: se bara till att ni lever på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, vare sig jag kommer och besöker er eller inte. Låt mig få höra om er att ni står fasta i samma ande och samma sinne och kämpa för tron på evangeliet utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Amen. Se bara till. Alltså det är ett ansvar du och jag har. Att vi ska se till att vi ska leva på det sätt som är värdigt i evangelium. Varför? Man kan inte leva på vilket sätt som helst om man ska leva utifrån evangeliet. Det säger sig självt. Man får inte mörda. Det är inte bra. Inte stjäla. Jag minns när jag hade ångest över när jag en gång innan ett förmiddagsmöte, jag var 8-9 år, råkade få med en tablettask från en livsmedelsbutik som mamma inte betalade för. Jag hade syndan ur hela gudstjänsten. Så jag insåg att det inte är bra att stjäla, för det ger dåligt samvete. Ja. Så vi kan inte leva hur som helst om vi ska leva i linje med evangeliet. Och just därför så vill Gud att vi ska få en karaktär. Och jag vill ge dig 5 punkter idag i all enkelhet. Det här är en enkel predikan. Men skriver du ner det här så skriv gärna ner det. För att jag tror att det här är ett ord för vår tid faktiskt. Jag möter så mycket naivitet, lättja. Det förstås, det finns ju, därför att de som är nya i tron, de är inte rotade i Kristus på samma sätt som Håkan till exempel, som har varit trogen i många år. Det förstår vi ju. Så det börjar ju någonstans, men vi har alla ett ansvar att se till att vi har en karaktär. Därför är det troligtvis den som dina vänner kommer att se. De kommer inte se så mycket av smörjelsen. För den vilar över dig genom den gåva du har fått. Så jag tror att vår karaktär idag är helt avgörande för att faktiskt reflektera Guds kärlek och hans sanning i våra egna liv. Det är bara så. Den första punkten jag vill ge dig, och då läser vi från Gamla Testamentet i en profetbok som heter Mika. Mika kapitel 6 och vers 8. Det är lite bibelord idag, det är okej? Okay? Ja. Idag är lite mer undervisande karaktär. Det är okej det också, va? Och då säger han så här: han har förklarat för dig, människa, vad som är gott. Vad begär Herren av dig annat än att du gör det rätta? Älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud. Första punkten jag vill ge dig som leder dig fram till att det här byggandet av din karaktär, det är att Gud vill föra in dig i ödmjukhet. Det är första punkten, ödmjukhet. Alltså Gud vill att det ska finnas en grundplåt i våra liv. Och grunden för karaktärsbyggandet, att Gud ska få kunna komma och göra det han har tänkt, det är ju faktiskt att vi ödmjukar oss inför honom. Bibeln lär ju oss att präktighet och stolthet står emot Guds rike. Så det Gud vill se i Sverige, Det är en ödmjukhet. För det är grunden för att bygga en stark karaktär. För att om inte vi är ödmjuka, men då blir vi egoistiska, egocentriska. Mina egna behov kommer först. Och då är det svårt för Gud att bygga en karaktär som är i linje med honom och hans eget ord. Så det innebär alltså att vi måste erkänna vårt beroende av Gud till 100%. Vi kan inte säga, ja men Gud, här behöver du inte vara med, för här har vi så pass mycket erfarenhet så att det här klarar vi själv. Det har så mycket att göra annars. Ja. Ödmjukheten måste genomsyra hela vår livsstil. Och jag tycker man kan märka det när man möter, om man sträcker mig så långt som kollegor, predikanter, pastorer i samtal. Det räcker för mig 20-30 sekunder ibland att upptäcka och känna, ja men visst, de får heta precis vad de vill, okej. De får ha vilka ministri de vill. Men man känner ganska snabbt, finns det en ödmjukhet? Eller finns det en viss stolthet? Och det här är ju en fara, därför att det lyser så starkt igenom. Och det värsta är att de som har präktighet och stolthet, de vet ju själv inte om det. Därför har jag sagt ofta till min fru och mina medarbetare, vi måste hålla koll på varandra. Vi vet vad Gud har gett oss. Vi måste vara starka i det Gud har gett oss en smörjelse i. Men om Gud ska bygga karaktär över tid, så måste vi hålla koll på varandra. Så jag har sagt till mina vänner, om ni märker att det finns någonting av präktighet och stolthet i mitt liv, så säg till mig direkt bakom lyckta dörrar, så ber vi tillsammans och så krossar vi våra hjärtan tillsammans. Varför då? Därför vi har ingenting att förhäva oss över egen kraft. Det är bara han. Det är bara han. Korskyrkan Alingsås måste ödmjuka sig och säga, ni kan inte leva på gamla väckelsetider. Ni kan inte leva på att liksom ni hade ett namn om er. Eller har ett namn om er. Bara lägg ner det. Varför? Det är inte ert verk. Det är hans verk. Halleluja. Det låter hemskt att säga det. Men kan man inte ta det, då har du präktighet i ditt liv. Då tänker du, ja men vänta här Gud. Jag är väl ändå lite viktig. Nej, tyvärr. Det är han som är viktig. Men när han ser vår ödmjukhet, det är då vi har velat använda oss. Och då förstår vi att vi är bara ett liten pusselbit i hans stora pussel. Så om Gud ska kunna forma oss, så måste vi ödmjuka oss och öppna vårt hjärta för korrigering och vägledning genom den helige ande och hans eget ord. Det är därför som utmaningen i vår tid nu kanske är en sekulariserad tid. Jag vet inte alls hur ofta du läser Bibeln. Men om Gud ska bygga en karaktär i ditt liv, så räcker det inte att gå till gudstjänst på söndag förmiddag och höra lite Guds ord och bläddra Bibeln lite och sen gå på bön på torsdagen. Du måste leva i ordet. Jag måste ju äta mat varje dag helst. Annars blir man ju hungrig. Ni förstår bilden, den haltar lite men ni fattar. Så det är dags att be Gud om hjälp att kunna leva i ödmjukhet. Den andra punkten är, då läser vi från Jakobs brev, kapitel 1, vers 3 och 4. Jakobs brev, kapitel 1, vers 3 till 4. Och andra punkten, den är tålamod. Det är den andra nyckeln för att kunna arbeta på vår karaktär. Då står det så här. Ni vet att när er tro prövas. Har den prövats ibland? Ja, för någon här, ja. Så ger det uthållighet. Och låt uthålligheten leda till fullkomlig gärning. Så att ni är fullkomliga och hela och inte saknar något. Så tålamod verkar vara en egenskap som utvecklas genom prövningar och svårigheter. Och det i sin tur kommer att leda fram till en karaktär som gör att du ger inte upp bara för att det går dig emot lite. Utan du vet på vem du tror. Du förlitar inte bara på smörjelsen och känslomässiga gudsupplevelser och starka profetiska tilltal i karismatiska kretsar. Allt det där är fantastiskt. Men det är något annat som bär dig igenom. Och tålamod, vet du. Är det någon här som behöver det? När jag var ung och gick ut i tjänst som 23-åring, då trodde vi att vi skulle vinna världen på 3 veckor. Vi trodde vi var så otroligt viktiga. Och det plockade Gud ner ganska snabbt. Och vi insåg att vi måste ha tålamod. Så vi bad ofta, Gud, ge oss tålamod. Men ge oss det snabbt. Vi var så otåliga. Förstår ni? Men ju längre vi lever så förstår vi att Gud har kontroll. Jag kan inte påverka Gud på det sättet. Så tålamod, den egenskap som utvecklar, och alla de som har gått igenom prövningar, sjukdom, skilsmässor, arbetslöshet, vet du, det är som är livet. Ingen kommer undan, du vet. Saker händer som inte vi vill ska hända. Men det händer. Och Gud vet om det. Amen. Men genom de prövningarna så vill han ge oss tålamod. Varför då? Det gör någonting med våran karaktär. Vi fattar inte då. Men om 10 år, när vi är igenom, om 5 år då vi är igenom, då har det stärkt min medvetenhet om på vem jag tror. Oavsett om det känns eller inte. Amen. Och det här måste vi ha som grund i våra liv. Jag känner verkligen smörjelsen här nu. Jag känner att det här tar i andevärlden alltså. Djävulen är vred på sådana här grejer. För han vill att vi ska leva på känslokickar. Han vill att vi ska leva på bara. Underbart, halleluja. Men det finns ett liv att leva. Familjeliv, du har ett arbete, du har vänner, du har fritidsintressen. Det hade de på Jesu tid också. Come on. Så det handlar om att kunna lita på Guds timing. Nu kommer vi in på klockan igen. Nästa vecka, natt till söndag, då är det alltså, Gud behöver inte gå upp på natten. Nej, för han är både i natt och dag, för han är ju i hela världen. Så han behöver inte ställa om någon klocka. Han har ingen klocka. Nej. Han är mitt i tiden. Ja. Han är nu, exakt, han är nu. Så timingen, Guds timing är inte kopplat till tidperspektivet som vi tänker tid. Är ni med? Utan Guds timing har ju med andra saker att göra. Han tänker inte på onsdag klockan 4, behöver Morgan lite extra uppmuntran. Nu ställer vi klockan, Gabriel, Mikael, är ni med? Säger han till sina ärkeänglar. Nej, utan när vi pratar om Guds timing så är det ett större perspektiv. Han ser våra omständigheter och han vet om oss. Och när jag håller på att gå bananas och tänker, Gud, fattar inte du att jag behöver din hjälp nu? Då säger Gud, ja men min tid är inte din tid. Och så prövas tålamodet. Man håller på att bli tokig, va? Jag behöver det här nu! Ja, jag har hört det, Morgan. Men min tid är inte din tid. Och kunna förstå det där, det är ju fruktansvärt jobbigt. Därför vi vill att väckelsen, det här stora, fantastiska som vi vet Gud kan göra, ska komma nu. Men det kommer inte med mindre än att vi förstår att han tänker annorlunda ibland. Och karaktären här är superviktig. Därför att om inte vi har tålamod så är risken att vi tänker, ja men då får det vara. Eller? Och jag har mött äldre människor, och yngre också för den delen, som har liksom trott Gud och har sett Gud, har lovat saker, men så kommer det inte. Och det har ju, kan vi säga tillsammans, att i Sverige har vi längtat efter det vi kallar för andligt genombrott i, jag vet inte hur länge, 100 år. Men Guds timing är inte min timing. Men däremot så vill han att jag ska ha tålamod och förstå att oavsett hur jag än känner det, så måste jag lita på att Gud är Gud. Och bara fortsätta gneta på och göra det jag alltid har gjort. Oavsett om jag känner för det eller inte. För vi lever inte utifrån känslor. Så när vi inte ser resultat direkt så fortsätter vi och är tålmodiga. Vår tro fördjupas. Mitt i att inte vi ser någonting så kan vår tro bli starkare. Tack Gud för att du inte gör något. För jag vet det kommer. Amen. Halleluja. Det tredje då, punkten, är ni med? Ödmjukhet, tålamod. Och det här då är nycklar till att arbeta på din karaktär. Så långt är ni med, eller hur? Det är någon här som nickar sånt. Okej. Okay. Ordspråksboken. Kapitel 10. Och vers 9. Så står det så här. Och den tredje punkten är superviktig. Det skulle jag kunna hålla på. Ja, varje punkt kan vi hålla på och tala om hur mycket som helst. Men tredje punkten är integritet. Alltså att leva sant och riktigt i allt. Då står det så här, Ordspråksboken 10:9. Den som vandrar i ostrafflighet vandrar trygg. Den som vandrar i ostrafflighet vandrar trygg. Men den som går krokiga vägar blir avslöjad. Så integritet handlar djupast sett om att vara konsekvent. Och vara ärlig. Att leva sant i allt. Om Gud ska kunna ge oss en stabilitet, ett fast sinne, som Bibeln talar väldigt mycket om, så säger ju Bibeln att genom att läsa Guds ord och förstå hans planer och leva nära honom i bön, så får vi ett fast sinne. Men också att leva sant och riktigt i allt. Det är ett ansvar som vi har. Vad är allt? Det är allt. Gör vi fel? Ja, hela tiden. Det finns förlåtelse. Men vi måste tänka så här. Jag vill göra så sant och riktigt i allt. Oavsett om någon ser på eller någon inte ser på. I det offentliga rummet är det ju lätt att göra riktigt och sant. För därför då vet vi att gör jag fel här, då är man ju rökt. Men tänk på att Gud ser dig när ingen ser dig. Bara en sån enkel sak som nu. Nu har ju deklarationsblanketten dimpit ner i lådan. Integritet. Jag lärde mina barn när de fick sitt första jobb. Kom ihåg att den helige ande sitter jämte dig när du deklarerar. Gör inga avdrag nu. Fuska inte här nu. Försök inte att skatteplanera, för att det är ingen idé. Det kommer du fatta ändå, vet du. Var ärlig och riktig i allt. I relationer, ekonomi, sättet att vara. Förstår ni? Skäll inte ut någon. Bara en sån sak. Det gör man väl inte, eller? Man kan tycka olika, men man skäller ju inte ut någon. Inte framför någon annan. Alltså, var ärlig. Det har med din integritet att göra. För Gud kallar ju faktiskt det med att leva helt sant. Och helhjärtat. Den profetiska anden kommer ändå över tid att avslöja både det och dem som inte lever i integritet. Jag har själv tyvärr varit med och upplevt hur det heliga ande avslöjat saker. Till och med ett kyrkbygge i Sverige som var byggt på svarta pengar. Det är märkligt. Jag var där och besökte församlingen ett antal år sedan. Ganska många år sedan. Och man pratade hela tiden om att vi har så fin kyrka. Bla bla bla. Och det är så mycket verksamhet. Men det händer absolut ingenting. Det är bara kiv och tjat och det är splittring. Hela tiden. Och så var jag där och så med team, predikar och undervisar. Och på natten så drömmer jag om att det här är orsaken till varför det är som det är. Så jag tar upp det ledarteamet och säger, är det så att den här församlingen, kyrkobyggnaden, har tagit emot pengar som inte är rättfärdiga och det ligger till grund för det här? Det var som att släppa, vet du, en bomb. Och de bara erkände. Det kan vara så, ja. Ja, bra. Då erkänner vi det och så tar vi tur med det. Och så ber vi Gud om förlåtelse och så låter vi han få fixa till det här. Och det gjorde de. Ibland är det ju bättre att erkänna direkt att vi missar när det gäller att leva sant och riktigt än att dra på det i lång bänk. För det kommer alltid att fatta oss. Förr eller senare. Det är en tuff puck att höra. Eller? Ja, det. Men det måste talas ut. Varför då? Han älskar oss för mycket. Han vill vi ska leva i integritet. Och Gud är comebackernas Gud, så det är ingenting att vara rädd för. Ibland är vi mer rädd för Guds förlåtande natur och hans väsen än vår egen synd. Är ni med? Men låt oss bara leva i integritet, se till att de krokiga vägarna blir avslöjade så vi kan vandra i ostrafflighet, för då vandrar vi trygg med Gud. Amen. Och det här är en punkt som jag tror vi måste jobba med. Men det leder fram till en karaktär. Och då är det tid för oss att reflektera. Finns det områden i mitt liv och i våra liv som vi kanske behöver bli lite mer ärliga i? Det är mycket möjligt. Det är inte fel att vara ärlig. Den sonen är ju fri, han är verkligen fri. Sanningen sätter oss fria. Halleluja, det blir så tyst här. Alltså det blir tyst i tystnaden. Det är okej. Det fjärde i första Korintierbrevet 13. Fjärde punkten som är en av nycklarna till att vi ska få en karaktär. Det är kärlek. Kärlek till Gud som betyder mer än allting annat. För att det är grunden i allt det vi håller på med. Då står det så här. Första Korintierbrevet 13, 4, 7. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte uppblåst. Den beter sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den håller inte räkning på det onda. Den är bra. Den gläds inte över orättfärdigheten, men den gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Så kärlek är alltså inte bara en känsla. Det är ett aktivt val. Och när vi lever i kärlek, han som är kärlek, Gud är kärlek. Och när vi lever i den kärleken, så säger bibelordet här, lever vi den, ja men då avundas den inte någon annan. Eller något annat. Den brusar inte upp. Jag har ju varit med i sammanhang där man lugnt och sakligt försöker föra ett samtal om det man inte är överens om. För att man älskar Gud, för man vill att det ska bli rätt. Och så finns det med någon i sammanhanget, du vet, som brusar upp. Har du varit med om det? Det kommer bara någonting så här. Det måste bara sägas, va? De klarar inte av att vara tyst. De måste bara säga hur eländig Morgan är. Ja. De måste bara säga det. Ja. Och de får säga det. Men de brusar upp. De reser sig upp ibland fysiskt. Och vi lämnar rummet. Och jag frågar bara, vad händer nu? Det var ju bara en fråga. Det var likadant igår i Värrebacka. Så var det en man som kom. Han kom fort fram till mig efter mötet. Det var ett långt möte, va? Eller hur? Han kom fram och sa, jag vill bara tala om en sak. Du har alldeles för långa predikningar. Bara så du vet, så höjde han rösten så. Stod med kaffekoppen så. Ja. Och jag bara sa, ja, var det något mer? Nej, jag ville bara säga, ja, jag hörde det, sa jag. Men du vet, du är lika fri att gå hem som du kom hit, sa jag. Vad skulle jag säga? Ingenting. Men han var bara tvungen. Han klarade inte av långa predikningar. Men nu var det jag som predikade. Och han får predika så hur kort han vill. Om man nu ens predikar. Men jag sa, du är fri att gå hem. Förstår du? Ibland så vi brusar upp. Vi beter oss märkligt. Varför då? Det finns ingen kärlek. Jag har ju mängder av människor. Jag och Håkan är väl överens i det mesta när det gäller teologi, tror jag faktiskt. Så långt vi har pratat om. Det KG Larsson ska prata om nästa vecka, om uppryckandet sista tiden, det har vi inte pratat om, men jag har aldrig undervisat om det någonsin, för jag är inte färdig där, jag är inte framme, men det andra predikanter som är, ja, så, och jag har ingen aning, men jag behåller det för mig själv. Det jag predikar är att jag ska vara redo. Ja, det är en annan sak. Men även om vi tycker olika, så kan man ändå vara kärleksfull. Det är därför det har gått så fel i Kristi kropp i så många områden, så många fall, när vi hävdar vår rätt in absurdum, så vi glömmer bort att vi ska älska varandra. Utan då vill vi nästan slå varandra på mun istället. Och det kan de ju försöka. Det finns de som har försökt med mig också. Men som gammal boxare så vet jag hur det är att ducka också. Så de har slagit i luften och ramlat. Men förstår ni att det står att kärleken, för det är grunden i allt det vi gör, för det är ingen känsla. Den högsta formen av kärlek är att älska Gud av hela sitt hjärta. Så mycket som man förstår att jag har ingenting att förhäva mig över. Och när andra talar illa om mig eller talar om mig, så vill jag ändå älska dig Gud av hela mitt hjärta, för det gör någonting med mig. Ge mig kraft att älska mina fiender. Det gör någonting med min karaktär. Och det är de som Gud vill se i vårt land som kan bära smörjelsen också. För när karismatiken, smörjelsen, gåvorna flödar över oss på ett starkt sätt, på ett tydligt sätt, och så ramlar det ner i människor som har det jag talar om idag. Du vet, det blir en kombination som djävulen har väldigt svårt att komma åt. Sen kan alla falla, det förstår vi. Men vi måste jobba på karaktären hela tiden. Och de medarbetare som vi har och vi kopplade med när vi var unga, jag och Maria, när vi byggde upp vår tjänst och det som är runt det, då tittade inte vi, och vi var inte attraherade av de här stjärnorna och det här karismatiska, starka gåvorna, utan Gud gav oss människor som kom i vår väg, som hade en stabilitet och en trohet och en karaktär som de var medvetna om att de var tvungna att jobba på. Men de ville ha den starkt i sitt liv. När de var bedjare, fast de bad fast de inte kände för det. De evangeliserade, de jobbade i Guds rike fast de inte kände för det. De bad för sjuka fast de inte såg mirakler. De bara gnetade på. Och rätt vad det var så bara släppte propparna för dem. Och de fick liksom se Guds mirakelkraft. Då hände någonting. Halleluja. Så vi behöver mer kärlek i våra liv. Mer omsorg till våra medmänniskor. Du kanske inte kan komma med Bibeln och med ett tjockt bibelstudium och ge din granne. Det är inte ett rätt sätt att evangelisera. Jag tror inte ens på dörrknackning på det sättet. Jag tror på vardagskristendom, precis den modellen Jesus levde. Amen. Där du är, gör du skillnad. Om du över tid älskar Gud mer än allting annat. Om du utifrån den kärleksrelationen med Gud börjar prioritera rätt och göra rätt val, då kommer dina medmänniskor att se det. Eller hur? På din arbetsplats. Efter några år så märker de att du är en viss typ av person, en viss typ av människa. Och det beror troligtvis inte på hur mycket du talar i tungor och hur karismatisk du är, utan det beror på vilken karaktär du har. De märker liksom vad du är för typ av människa. Var du sätter gränserna. Min fru som varit på samma arbetsplats över, ja, det är väl 32 år nu. De vet vad Maria står för. Man drar inga skämt under bältet när min Maria är med. De klarar inte av det, för att de klarar bara inte av det. Det är för en hög integritet. Man pratar inte skit om andra när hon sitter med bordet. Det är ingen som gör det. De klarar inte av det. Det är ganska intressant. Vår dotter, hon jobbade lite extra på den arbetsplatsen, och det tog väl två veckor innan de fattade att det var Marias, eller vår dotter. Så det var jätteintressant när hon satt med i fikarummen, och då hörde de hur de andra pratade, vet du, massa. Så kommer Maria in i rummet, vet du, så byter det så här. Och sen när de förstod att, ja, men Lydia är ju faktiskt vår dotter, då blir det långa hakan. Då var de redan avslöjad. Så mycket skitsnack om allt och alla och en attityd. Men när hon kommer in i rummet, då vänder det. Då klarar man inte av. Vad är det? Integritet. Och hon känner kärleken till Gud. Och kärleken bevisas till människor och hennes samt. De som finns runt omkring henne. Hon skulle inte gilla att jag pratar om henne nu, men hon är ju inte här. Den sista punkten då. Kanske håller på lite för länge då, men jag vet inte. Är det okej? Okay? Ja. Ni är ju fria att gå, som sagt. Det här är ju en sak som kan vara lite tuff. Men som för mig i mitt liv och de vi har runt omkring mig, vi pratar mycket om det på ett rätt sätt. Det är den femte byggstenen att kunna se en karaktär. Det är disciplin. Att vara trogen i små saker. För att Gud sen ska kunna ge dig större saker. Första Korinthierbrevet 10 9 och 25 så står det så här. Och Paulus, han älskade sport. Amen på det. Han gick på arenor och såg boxningsmatcher och han såg hur de sprang. Han tävlade med varandra. Han fick ett predikuppslag till och med. Mm. Då står det så här. Var och en som tävlar underkastar sig allt slags självdisciplin. De gör det för att vinna en segerkrans som vissnar. Men vi för att vinna en som aldrig vissnar. Disciplin handlar om att göra rätt val hela tiden. Även när det är svårt och även när man inte vill. En idrottsman, du vet. Tänk friidrott. Det finns en massa olika grenar. Som vi heter Duplantis som hoppar höjdhopp. Han slår världsrekord på världsrekord. Vad gör han i livet? Han hoppar. Och jobbar du med? Jag hoppar. Okej, du hoppar. Ja, kul. Tjäna pengar på det. Ja, han hoppar. Men för att kunna komma dit han har varit så har det varit disciplin. Det är stenhård träning. Jag har vänner till mig som har varit i den absoluta yttersta eliten i idrott på olika områden. Och liksom att ta det sista steget att bli riktigt, riktigt, riktigt bra från någon som är väldigt bra. Det är en sån disciplin så det går inte ens att föreställa sig vad man lägger ner. Jag har en vän till mig som han höll på med bodybuilding. Det kanske inte är en sport då. Okej, men det är så. Alltså, han skulle bli bäst va? Då står man på scen och poserar i 3-4 minuter så är det över. Och för det så tränar man kanske ett helt år. Stenhård träning. Schemalagd mattider. Hur mycket mat du äter. Gå upp på natten för att äta rätt mycket kolhydrater. Proteiner. Upp och gå promenad klockan 4 på morgonen för att bränna fett. För att sen göra en bra frukost. Helt inrutat liv. Ett helt år. För att stå på scen i 3-4 minuter. Och vinna ära och glans. Förstår ni? Det är disciplin. Så är det alla idrotter. Och Paulus han var och tittade på sådana här. När de sprang. De springer, de underkastar sig disciplin för att komma någonstans. Men för en segerkrans som vistar de en vecka. Men vi då? Då säger Paulus, dra paralleller till det. Om vi ska få se liksom Guds rike bryta fram. Vi ska få en karaktär, vi ska hålla hela loppet. Då måste vi också underkasta oss en viss disciplin. Man kan inte bara säga att det går på en höft. Gud är nådig och han är kärleksfull. Jag lever som jag vill. Nej. Du kan bara leva på ett enda sätt som är värdigt evangeliet. Ja, Gud vet att vi misslyckas. Men att de här punkterna ger oss förmåga och faktiskt triggar mig att det går att visa Gud att Gud, det här är viktigt för mig. Gör du ditt verk i mig. Att vara trogen i små saker. Som vad då säger du? Jag ska ta ett exempel som är andligt viktigt och som jag aldrig har förstått mig på riktigt i Sverige. Varför inte är bättre? Får jag vara ärlig? Vi vet att bön är viktigt. Vi tror på bön. Vi tror att det mesta av det Gud gör är svar på våra böner och vår längtan. Bön har auktoritet. Bön har makt. Bön förändrar. Bön avsätter, bön tillsätter, bön påverkar nationer, bön påverkar städer, byar. Förstår ni? Allt det. Vi tror på det. Varför är det då så att den gemensamma bönen i våra kyrkor i Sverige är de mötena som är minst besökta? Djupast sett så handlar det om disciplin. För många säger så här, jag känner inte för det ikväll. Jag är för trött. Och när pastorn kanske ringer och frågar, du skulle kunna leda ett bibelstudium på, ett enkelt bibelstudium här på bönen här. Ja, men du har så ont i ryggen så jag kan inte komma. Nej, men du, det är inte förrän på torsdag, det är bara söndag kväll. Ja, men jag känner att den här ryggverken kommer att sitta i ända till torsdagen. Men det är då man ska gå på bön va, för då finns ju en risk att du kanske någon kan be för dig. Alltså disciplin, små saker för mig. Att värna om det som är viktigt. Ja, men Hur ska du veta att det är viktigt? Ja, men om du älskar Gud av hela ditt hjärta, då kommer han att visa dig vad som är viktigt. Om du älskar Gud och älskar församlingen, halleluja, du älskar honom för mycket för att inte hålla på med lite disciplin. Bibelläsning, prioritera hans ord, hans närvaro, för det kommer att forma dig. Det finns någon som måste ha frukost varje dag. Jag med. Men jag måste också ha Guds ord varje dag. Jag måste också ha en stund med honom varenda dag. Konkret. Förutom att man alltid kan vara i bön. Och jag tror att när Gud ser att vi är trogen i små saker, utan att lägga skam och skuld nu då, hoppas ni förstår det, så vet ju han att han ser det här. Att det finns ett hjärta. Och du kanske tycker att ja, men det inte är så viktigt det jag gör. Det är jätteviktigt för dig själv och för Gud. Ska jag vara lite personlig? För jag är ändå i Alingsås. Ja. När jag var 12 år så kom de till mig i kyrkan. Jag var inte så jätteaktiv och sådär. Så det var ett sätt för dem att få mig aktiv. Och det var smart. Så sa de så här: Morgan, spelar du något instrument? Nej, jag spelar blockflöjt, sa jag. Men man kommer inte så långt med det. För alla spelar blockflöjt i skolan. Kommer ni ihåg det? Det var en pina. Det var ett straff. Uff. Jag minns inte hur många blockflöjt jag gömde, för jag ville inte spela. Men mamma och pappa köpte alltid ny blockflöjt. Ja. Så sa han så här: okej, men skulle du kunna tänka dig att lära dig spela bas? För gitarrsystrarna behöver en basist. Jag bara, nej, snälla, låt mig slippa. Gitarrsystrarna var 10-15 bastanta damer som sjöng i kyrkan var sjätte vecka. Hellre än bra. Ja. Och de behövde en basist på sina turnéer i Östergötland. Så jag lärde mig spela bas med tummen, med växelbas, du vet. Jag lärde mig lite ackorder där. Och så skulle jag vara med och spela med dem. Vet du. Jag satt bakom en stor palm i kyrkan så ingen skulle se mig. För jag skämdes så fruktansvärt för mina kompisar. Jag tillsammans med gitarrsystrarna. Bara namnet får mig att må dåligt. Vet du. Ja. Så där satt jag och kompade gitarrsystrarna. Och jag tänkte, det här är ju inget roligt. Och vi skulle ut på turné, jag minns det var vinter första gången. Och jag skulle med basen och... Jag blev inklämd mellan två bastanta damer i baksätet på en Opel Kadett. Och det drog iväg till Rimforsa i Östergötland och skulle ha en sångkväll, vet ni. Men jag höll på med det där några månader tills jag bara upplevde att ja, men jag gör ju inte det här för min egen skull. Så till slut så började jag växa i mig, fast jag var 12-13 år, att ja, men jag gör det här för Guds skull. Inte för att jag tycker det är roligt, för det var inte kul. Men jag gjorde det. Jag var trogen det. Jag fick uppmuntran. Du spelar så bra, Morgan. Du hörs inte. För jag spelar så mycket fel. Du spelar jättebra, Morgan. För du hörs inte. Mm. Ja. Sen kom de och frågade mig. Så här, Morgan, vi behöver någon som tar ansvar för ljudet i kyrkan. De köpte en ny ljudanläggning. Jag var 15 år. Och tänkte, ska jag bli ansvarig för ljudet? Wow! Ja, då innebar det inte bara att sitta och ratta ljudet upp och ner. Utan då spelar vi in alla gudstjänster. Då ska man fejda ut och fejda. Och så ska vi redigera det här. Och sen så ska de åka ut till alla de som inte var med i gudstjänsten, de äldre. Och så ska de få ett kassettband till nästa vecka. Få ta del av gudstjänsten på det sättet. Det fanns ju ingen Facebook på den tiden. Så då blev jag ansvarig för det. Så var vi några killar som skötte det och tog våra mopeder på söndagkväll när vi hade redigerat gudstjänsten. Så åkte ut till gamla tanter och gubbar med de här kassettbanden, och så hämtade vi dem sen på lördagen därpå, så att vi kunde använda samma kassettband för församlingen. Vi var så snåla och köpa, så vi fick vi radera det och köra över då. Och ibland så var ju klipptes det ihop olika möten, så det var lite kaos ibland så där. Men då blev jag ansvarig för det där, och så kände jag, ja, men det här gör jag inte kanske för att det alltid var kul, men jag gjorde det för att det var viktigt för mig. Så i mitt liv har jag alltid som sett en ära i att när någon frågar mig om ansvar, så vill jag testa. Och sen minns jag när jag började bli ansvarig för en del andra saker. Och sen första gången jag fick predika på ett möte och bli ungdomsledare, bli äldstebroder hette när jag var 22 år, förstår ni. Vilken grej, va? Äldstebroder, fast man var ung. Jag fick inte ihop det där. Äldstebroder. Alltså, varför heter det inte yngre broder? Sitta ett andligt ledarskap med erfarna andliga ledare och be och fasta och diskutera församlingens inre liv. 22 år. Jag sa inte så mycket, jag bara lyssnade och lärde. Men jag var trogen i detta. Jag offrade UEFA-cup-fotbollen på onsdagarna, för det var styrelsemöten då. Det var äldstemöte, va? Jag ville se på fotboll, men jag var invald i äldstekåren. Det var ju bara bita sura äpplet. Det fanns ju ingen funktion som man kunde se det efterhand heller. Förstår ni? Det var så mycket jag offrade som jag skulle vilja gjort. Men jag kände att ja, men det här är disciplin. Det gör någonting med dig, Morgan. Och min pappa och mamma, de såg det här och de uppmuntrade mig mycket. Och pappa sa, du vet att är du trogen i det lilla så kommer du anförtro större saker. Jag tror det är så för oss alla, oavsett vad vi gör och det vi har gjort, så tror jag Gud ser det här. Halleluja. Därför så vill jag att du ska känna att det du gör, och du kanske tycker att ja, men det är inte värt någonting, så är det värt någonting. Därför att om du tänker och säger till Gud, jag gör det här därför jag älskar dig av hela mitt hjärta, då kommer Gud att välsigna dig. Han kommer att se dig. Och jag minns när vi pratade om detta i kyrkan också när jag var ung, att det var viktigt med att ha rätt man, rätt kvinna på rätt plats med rätt syfte. Du kommer in i kyrkan och bara att man får se någon som är glad och som hälsar en välkommen. De tyckte alltid att jag var så glad, så att jag blev sådär, heter det mötesvärd, heter det tror jag. Heter det så? Ja. Fick stå och hälsa välkommen, och oftast på konferenser vi hade, då ville de ha mig vid dörren där, vet du. Så stod jag hälsa välkommen. Då klädde jag upp mig lite extra och såg glad ut fast jag var jättetrött, va. Ja. Och jag gjorde det med glädje. Men sen när de ville jag gå med i städgruppen tyckte jag, nu räcker det. Nu sa, that's it. Mycket har jag varit med om. Men städgruppen, nej. Men jag var med och städade ändå faktiskt. Sen. De här punkterna jag vill ge dig idag då. Ödmjukhet, tålamod, integritet, kärlek och disciplin. De här punkterna är ju var för sig djupa. Men om vi tar det på allvar, de här bibelorden, enkla bibelord, så kommer det forma en karaktär i ditt liv som gör att Gud ser att han kan räkna med dig över tid. Du är inte en sån som kommer och så går. Utan du hamrar på. Du bara gör det här. Du är trygg med Gud. Du vet att det är en resa. Vi är inte perfekta. Vi är ju fel. Vi är misstag. Men när Gud ser det där grunden, stabiliteten, då vill han använda dig. För då tänker han så här, okej. Okay. Det finns en jag kan räkna med. För det här jag vill att den, det hon eller han ska göra, det är inte bara en kort tid. Det sträcker sig väldigt lång tid. Kanske hela livet. Därför så vill jag att den här personen ska få en karaktär som svarar upp mot den smörjelsen som ska vila. Därför är det så, vi ska faktiskt bära upp smörjelsen. Det är en annan predikan, men vi bara nämnde det på slutet här nu. Vi ska bära upp det Gud vill ge. Det är inte alla som orkar med och ska göra allt det andra gör. Utan det kräver ett visst mått av karaktär och att orka bära upp det Gud har gett. Alla kan inte stå på internationella plattformar och tala till massor med människor och känna att du bär upp det. Förstår ni? Så, men vi är olika och ingen kan jämföra sig med någon annan. Vi har alla fått ett mått av tro, smörjelse och kraft, men det vilar på en karaktär i våra liv. Amen. Och det är det dina grannar kommer att se. Det är konsekvent, hur konsekvent du är, vem du älskar mest, om du är trogen, det är som Gud anförtrott dig. Allt det här kommer din samtid att se. Och det brukar jag och Maria tala om när vi är ute. Vi hinner inte med det så ofta som vi skulle vilja. Men när vi går på restaurang till exempel och vi är ute och bara, vet, så vet vi att det är alltid någon som ser oss. Så många gånger någon kommer. Vi har trott att det är ingen som ser oss. Ja, då är det alltid någon som känner igen, har sett på tv. Du vet. Så vi tänker, vi måste vara disciplinerade. Vi kan inte ställa oss i ett gathörn och kan vi med och hångla och kyssa så mycket som helst. Okej. Okay. För tänk om någon ser oss. Ja. Jag är inte rädd för det. Men förstår man, disciplin. Halleluja. Det här tror jag är viktigt i Alingsås. Det är viktigt i den här kyrkan. För det Gud vill göra kan han bara göra genom dem som han vet han kan lita på och som konsekvent gör det vi alltid har gjort och är trogen i det Gud har gett. Och det ser Gud. Och han ser dem som behöver en korrigering här. Upp på banan igen. Kom ihåg vad jag sa till dig. Var lite mer konsekvent. Var disciplinerad. Älska mig mer än allting annat. Ha tålamod. Jag är med dig. Behöver inte jaga ett profetiskt ord till. Jaga karaktär. Då kommer det att bli starkt i ditt liv. Amen. Ska vi stå upp tillsammans så ska vi be. Halleluja. Var det någon som tyckte att det var okej? Okay? Ja, bra. Ja, alltså det. Bara så vet jag att någon tycker det är bra. Halleluja. Halleluja. Ska vi be tillsammans nu? Ja, vi ska göra så här tänkte jag då. Att, för det här kom så starkt till mig i början på veckan. Och jag tror faktiskt att det här är ett profetiskt ord till flera av er här. Jag tror verkligen det. För det är lätt att man lutar sig mot karismatiken, du förstår vad jag menar, känslorna. Och man söker och man jagar. Och det är en väldig press, en väldig stress idag i kristenheten. Och jag förstår inte varför den finns överhuvudtaget. Därför Gud, han är frid. Mm. Halleluja, hans ordningar. Fader, vi tackar dig. Tackar dig, Fader, att du är här med din helige ande. Vi tackar dig för att vi får läsa ditt ord, Herre. Jag tackar dig för den helige ande som har gett oss. Tack för att du, helige ande, gör så mycket i vår tid. Tack att du är i oss. Du är, jobbar genom oss ut till andra människor. Men Herre, vi tackar dig också för den här karaktären som du vill. Att vi ska vara så noga med och värna om, Herre. Tack att du vill bygga en karaktär i våra liv som genererar stabilitet och fasthet och orubblig tro på det du en gång har sagt, Herre. Hjälp oss att inte leva på känslor, av känslor och söka känslor i första hand, Herre. Även om det känns ibland när vi möter dig. Men att hela tiden förstå att du vill lägga en grund i våra liv, att Vi är inte liksom så betydelsefulla så vi tror att allting bara ska hända snabbt och genom oss, utan vi vill bara gneta på, Herre. Vi vill läsa ditt ord, vi vill be till dig, vi vill signa vårt land som har gjort här, vi vill signa Israel, vi vill signa liksom allt det som är runt omkring oss. Och vi vet och vi förstår att du, helige ande, vill göra så mycket i oss. Tack att du vill signa Alingsås och Korskyrkan här. Tack för dem som du vill använda på ett fantastiskt sätt. Vi tackar dig för vad du har gjort i gångna tider. Tackar dig för att din kraft har gått fram i de här bygderna på starkt sätt. Vi tackar dig också för att det bästa ligger framför. Och jag ber att du, helige ande, bara tala in i våra liv just nu. Att vi ska få vara med och bygga karaktär i våra egna liv. Tack att du har gett oss kraften. Du har gett oss styrkan att säga nej till det som jag skulle vilja göra men som inte är nyttigt för mig. Tack att du ger oss kraften att kunna säga nej till det som ser så bra ut men som vi vet inte är nyttigt för oss. Och istället säga ja till det som jag vet formar en karaktär i våra liv. Säga ja till den här troheten, till ditt ord, Herre. Att säga ja till disciplin. Säga ja till att vi får känna kärlek till dig som övergår allting annat, Herre. Vi tackar dig, Herre. Så vi bara ber att du, helige ande, talar till oss just nu. Vi prisar dig och vi tackar dig. Vi är så glada över att du står ut med oss, Herre. Trots våra felsteg, trots våra misstag som vi gör ibland, Herre. Men du är comebackernas Gud. Du är den som kan reparera. Du är den som kan laga. Du är den som kan föra ihop det som har gått sönder. Och därför så ber vi dig, Fader, kom med din läkande kraft. Kom och bara tala in i våra liv med kärlek och med varsam röst säger du till oss att vi bara får uppleva hur du gör någonting i djupet av våra hjärtan. Tack för vad du vill göra genom oss och våra barn och barnbarn, Herre. Tack att du vill bara komma med generationsvälsignelse i det här landet, Herre. Vi tackar dig för trohet, engagemang, Herre. Intimitet med dig. Vi prisar dig. Vi tackar dig, Fader. Halleluja, halleluja. Halleluja. Vi kan ni stå kvar och så ska jag be att lovsångsteamet, ni bara gör det klara. Vi kan gärna stå kvar. Och jag hade en tanke så här bara att ni sjunger för oss. Och jag är noga med att inte det ena mötet ska bli det andra likt. Igår var det mycket av förbön och profeterande. Och ni vet att vi har sådana möten när människor möter Gud otroligt starkt. Och vi älskar den här karismatiken. Men det är som att jag upplever, nu är jag som predikar. att Gud vill påminna oss om det här med karaktär. Och vi ska göra så här att där du står just nu, om det känns okej, så lägg handen försiktigt på den som står jämte dig. Vill du stå helt själv, så då gör du det. Eller sitta, då gör du det. Och så sjunger lovsångsteamet bara för oss och Guds närvaro här. Och så bara ber vi för varandra. Tyst, eller kanske om du har profetiskt ord. Så bara ber vi för varandra att karaktären som vi redan har naturligtvis, att den ska fördjupas. Att vi ska vara noga med de här sakerna. För att jag upplever, har gjort en lång tid i mitt inre. Att, och det vet vi, men det är så att djävulen går omkring. Och han söker efter dem som han kan ta. Och det betyder att han tar inte alla. Och jag tror att en av de avgörande sakerna som gör att vi kan eliminera hoten mot anfäktande demoniska makter, det är att leva i det jag har talat om idag. Halleluja. Så låt oss timma oss med, och så bara be vi för varandra där vi står just nu en stund.